Idag är ingen mindre än programledaren och influencern med en halv miljon följare på Instagram. Keyyo här, välkommen hit.
Hej Bettina, hej, vad roligt att vara här.
Du Keyyo, vad heter du i efternamn?
Petrushina.
Ja, det är därför jag inte kan. Tack för att du uttalar det fint åt mig.
Det är så jäkla svårtavat. Framförallt väldigt svårstavat. Det fick ju knappt plats på min studentmössa. Du vet, när man ska springa ut så ska hela namnet få plats där. Nej, det rymdes inte riktigt.
Men till slut fick det plats.
Ja, till slut fick det plats. Fick klämma in. Keyyo
Petrushis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi kommer in på hela din karriär och så vidare, Keyyo, berätta lite om din uppväxt. Och var du född? För du är faktiskt född i Ryssland.
Jag är faktiskt född i Ryssland. Flyttade hit när jag var 8 år i Sibirien, som är väldigt långt bort. Alltså det är så otroligt lång flygtid. Man flyger först till Moskva, sen så flyger man från Moskva till Omsk där jag är född. Flyttade hit till Sverige och har bott här så jag var 9 år gammal ihop med min mamma.
Har du åkt tillbaka till Sibirien?
Ja, jag har ju det. Alltså det
som är nu är jättestort på kartan i och för sig.
Inte tyvärr på senaste åren på grund av först corona och nu liksom. Dels allting, det är fruktansvärda som händer nu. Men jag har ju all för min familj kvar där. Så att mormor har jag där. Pratar med henne varje dag på WhatsApp. Men man saknar ju dem. Man saknar dem. Har du familj i... Det känns som att du har familj lite överallt i världen.
Ja, alltså som palestinier. Många palestinier flydde ju från nuvarande Israel. Mm. På slutet av 40-talet. Så jag har ju släkt liksom över hela världen. Men vi flydde då till Syrien. Alltså inte vi, men min pappa och min mormor och så vidare. Mm. Så att jag är född i Damaskus. Och sen kom ju kriget i Syrien. Så många av mina släktingar kom faktiskt hit.
Så majoriteten, de flesta är här ändå?
Ja, många är här. Men många är också i Tyskland. Och vi har släkt i Kanada, USA. Över hela världen. Ah. Alltså det är ju... Det är inte bara kriget 2015 som har gjort att människor har varit tvungna att fly. Nu flydde ju de från ett annat land, egentligen inte deras hemland. Utan hemlandet var ju Palestina. Sen så, i och med flykten från Syrien senaste gången, så har många kommit till Sverige, men även till Tyskland och Holland och Belgien och Schweiz och så vidare.
Men det har jag tänkt på, för det har jag pratat väldigt mycket med vänner om. Nu flyttade jag som väldigt liten, som barn. Så jag kan inte riktigt känna igen mig det så. Men många som flyttar i vuxen ålder, som du berättade med din mormor eller så. Att de har också en
hem... Min mormor var barn. När hon flydde från
barn.
Palestina.
Okej, förlåt, jag missade.
Ja, det är alltså olika flyktomgångar så att säga.
Okej. Nej, men att man har en hemlängtan till sitt, oavsett om det är krig eller så, där, det är fortfarande ens hemland, att man har en längtan tillbaka. Är det någonting som, har du någon i familjen som har flyttat tillbaka eller sådär? Eller
nej,
det är fortfarande
alltså,
väldigt
det är fortfarande svårt. Lite ostadigt i Syrien, och jag tror att när ett krig pågår längre än 5 år, då börjar ju folk integrera sig i det nya landet. Ja, barnen börjar skolan och så vidare. Ja, har man kommit hit med barn som är 3 år och helt plötsligt är 8, 9, 10 år gamla, så är de ju en del av det samhället de bor i idag. Mm. Men så i mitt fall är det inte så. Men vi kom hit 78, alltså från Syrien. Så pappa...
Hur gammal var du då?
Pappa var flyktingbarn från Palestina som 9-åring. Sen som 38-åring tror jag det var, så kom han till Sverige. Och då kom jag och min bror och min mamma efter honom, 78. Okay. Då var jag 2 månader gammal.
Mm.
Så jag kommer inte ihåg någonting.
Nej, såklart.
Du var ändå 8 år gammal. Kommer du ihåg någonting?
Från flytten, ja. Gud, ja. Det var ju, jag tyckte ju att det var ganska häftigt att flytta. För att vi hade alltid det bra så.
Vem bodde ni med? För din pappa var inte med. Så var det du, mormor och mamma då?
Jag växte upp med min mamma och min mormor. Och jag tyckte det var ganska jobbigt att... Jag såg ju framför mig ett nytt äventyr. Jag tyckte det var jobbigt att ändå så här lämna mormor. Men hon har ju kommit och hälsat på så där. Men det är ju därför jag har åkt tillbaka ganska ofta. Men nu inte... Tyvärr inte senaste åren. Men, nej, men jag tyckte att det var superintressant och superhäftigt. Och jag kommer ihåg att men allt var så nytt. Att jag plockade lösgodis i butiken. Och tyckte att jag minns så starkt färgen på den här godisspaden. Och att man, det är ju väldigt formativa år att flytta när man är 8. Så att man minns ju ändå ganska mycket.
Och när ni kommer till Sverige då, var landar ni här någonstans?
I Dalarna.
Förlåt, det hör jag ju. I
Dalarna. Och du vet, det är så konstigt att hamna från en miljonstad till en by där det finns en ICA-butik. Och lite så här, aha, då stänger ni klockan 4 här på söndagar. Och då får man tag på mat då. Men,
jo, men för en svensk så låter Sibirien som ett enda stort fångläger.
Ja, men jag vet. Och det är så
kan
lustigt.
Inte du knäcka den fördomen?
Det stämmer.
Eller
nej,
inte.
Nej, men det gör det väl lite. Men det... jo, men Sibirien är så ofantligt stort. Jag har ju aldrig satt min fot utanför Omsk när jag var 8. Så att det jag uppväxt med, det var ju Omsk väl en industristad, tror jag. Det finns ju många sevärdheter, många fina kyrkor och sådär. Men jag tror också att det finns väldigt mycket skog och sådär. Jag fick faktiskt se skog i Sverige första gången, så jag tyckte det var jättefint. Men nu har jag bott i Stockholm sen jag tog studenten för några år sedan.
Och samman i Dalarna, hur var din uppväxt?
Min uppväxt, den var ja, alltså det var ganska jobbigt till och från, men det var också väldigt fint. Jag hade väldigt fina lärare. Inte alltid som man kände sig som liksom en del utav klassen eller så där, men det är väl det klassiska att man liksom kommer och så känns någonting främmande och så blir det läskigt.
Du borde ha gått med mig i Uppsala. Det var majoriteten invandrarbarn i vårt klassrum. Så där hade du definitivt...
Magiskt.
Där hade du varit minoritet på grund av hudfärgen.
Är det sant? Du vet, det var så ariskt. Det var så ariskt, Dalarna.
Jo, men du ser ju ariskt.
Jag vet, jag skulle precis säga det. Jag har ju också tänkt på det efterhand. Att, det är också så sjukt att... Men nu ser det helt annorlunda ut. Så, men när vi kom dit så var ju vi de första invandrarna i byn, vilket var jättekonstigt, för jag är så vit. Jag heter Kristina. Jag ser ut som att jag liksom håller alla midsommarfiranden. Men det var ändå, det var väldigt främmande och läskigt ändå att man kommer från ett land så långt bort. Men nu, vad är det, 18 år senare, så ser det annorlunda ut. Det är jag glad över.
Kände du dig liksom rasistiskt påhoppad när du var barn?
Oj, gud. Men jag skulle inte vilja liksom... Nej, jag tycker inte att jag har blivit utsatt liksom för rasism i den mån som väldigt många blir. Herregud, nej. Jag tror bara att det var sociala koder som jag inte följde. Det var liksom många sådana grejer. Men nej, jag tycker inte.
Skulle du säga att det var så hela din... Även högstadieperioden, eller var det mest när du kom till Sverige?
Nej, men jag bytte skolor ganska mycket och...
För att?
Ja, men lite olika anledningar. Så, ja, trivdes inte. Sen så flyttade jag till Göteborg vid gymnasiet, och det var ju toppen. För det du pratade om Uppsala, det var ju, du vet, det var någon från Kroatien, det var en iranie, och det var liksom och sådär. Det var väldigt skönt att få se att det kan vara sådär också. Men det har jag tänkt på, för det har jag pratat med också med många kompisar om, angående det här med hudfärg. Spelar ingen roll om man har blivit uppväxt i Sverige eller du vet, man har svenska som modersmål. Har man en mörkare hy så kan man fortfarande så blir man fortfarande utsatt för rasism. Och det tänker jag liksom, dig som ändå flyttade när du var två. Är det
någonting? Månader. Ja.
Två månader.
Jag har aldrig upplevt rasism.
Nej.
Det låter jättekonstigt. Och däremot så har jag ju fått höra den här. Ja, men så invandrare på ett speciellt sätt. Jag bara, okej, känner du några? Nej, jag känner dig. Du är ju en skön. Man bara, okej. Okay, ja,
väldigt skönt
att vara
invandrare. Du
några andra kanske skulle känna likadant för dem.
Mm. Alltså, men faktiskt.
Det där har man ju haft diskussioner om med
människor. Ja, men mer på en skämsam jargong, men inte.
Nej, jag tror att många är så här. Många har fördomar och det. Sen kan det också vara så här, om jag ska vara helt ärlig. Sen kan det vara så här. Att jag är nog en person som inte heller tar åt mig.
Mm.
För jag är en person som känner så här. Om du har fördomar, så ut med dem, så kan vi diskutera dem. Mm. Jag tar inte illa vid mig. Jag tycker inte att du är rasist eller knäpp eller konstig för att du har dem.
Mm.
Men vi kan i alla fall liksom... till slut komma överens om att du har fel. Så det är ju bra för oss båda.
Exakt. Man har ju fel om man tänker
så. Ja, och sen ska man ju också tänka så här, vem har inte fördomar?
Ja.
Jag menar så här.
Jag vet, men det finns också...
fördomar om Sibirien. Alltså, det har inte med att man hatar Sibirien. Det är bara så här, vad man har fått för bild av något.
Mm. Jag tror det är därför det är så ändå viktigt att resa och träffa människor.
Ja.
Och ändå få se med egna ögon.
Men som allting. Alltså media... Man ska inte tro på allt man läser om i media.
Jag får ta med dig till Sibirien.
Ja, men det är som du berättade. Det var därför jag sa, knäck fördomarna. För att liksom, jag tror att de flesta har en bild av Sibirien som att det är så här iskallt, fångläger och liksom dött.
Ja, nej. Inget, men inget jag såg. Det var ju liksom en lekpark där jag växte upp. Så. Men det, ja, jag vet inte. Jag såg ju det med mina ögon.
Men berätta, vi går tillbaka till din uppväxt med din mamma och sådär. För att jag menar, vi har ju båda liksom vuxit upp i så här invandrarfamiljer. Så jag hade 8 syskon, fast inga pengar. Och vi levde på SOS. Och när folk frågade mig vad min pappa jobbade med, så fick jag så här hitta på att han var hörselskadad. De bara, vad är det med hans händer och fötter?
Men bara, nej, men hade han jobb innan eller blev det så när han kom?
Nej, alltså han hade några ströjobb, och så brukar jag säga så här, tänk dig, alla de fördomarna man har om en arabisk muslims familj, de fanns i min lilla bubbla i mitt hem. Så att så här, jag kunde ändå så här växa upp, idag kan jag ju skratta åt det, men då var det så här lite jobbigt, jag kommer ihåg när man skulle spela handbollsmatcher, och så bara, varför kör din pappa aldrig, du vet, man skulle åka runt till olika städer och spela. Jag bara, när han är hörselskadad. Nej, men då skyller jag på att han hade ryggskott, kommer jag ihåg, eller att han var ute och reste när man är 12-13 år. Så man så här, småskämdes ju hela tiden.
Mm.
Eller man hade kompisar hemma, han bara satt och skrek liksom. Jag bara, han hör inte. De bara, ja, men man behöver väl inte skrika.
Nej. Men har du sett det här som väldigt många Uber-chaufförer har börjat med? Att de kan ju fylla i, och det är så hemskt, men det är väldigt roligt. Att de kan ju fylla i att de är hörselskadade, så att de slipper prata med kunden.
Nej.
Jo, det är så många som har börjat göra det.
Gud vad just roligt.
Ja, är väldigt.
Jag förstår dem i försäkring. Ja, jag förstår på också. Nätterna när man ska köra en fullhusa. Men, så hur var din då? Jag tänker med din ryska mamma och så vidare. Började mamma jobba direkt eller?
Nej, alltså en sak som jag har lärt mig min mamma är att gud vad... Nej, alltså det här, jag är så imponerad av henne och hennes liksom driv och vilja, och för att hon var så där. Nej, jag tror att hon började på SFI typ 2 dagar efter. Satte mig i skolan, tog hand om mig, pluggade, jobbade samtidigt, hade också ströjobb. Och sen så, ja, så nu så liksom tog hon igen allt, så nu så jobbar hon liksom inom optikerbranschen igen. Så att hon är så cool. Jag är så glad och stolt över henne att hon gör det nu.
Så här.
Återigen.
Du har inga syskon?
Nej.
Du fick inga syskon?
Nej.
Och hur känns det att vara ensam barn? Att växa upp som ensam barn?
Det är ju klart att
jag tänker, vi 9 syskon. Det är därför jag frågar.
8? Ni 9 allihopa? Ja, gud. Det är helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Har ni samma föräldrar?
Ja.
Bra jobbat.
Ja,
mami, go mami.
Men det var ju jobbigt på sitt sätt. Men hur var det att växa upp som ensam? Ja. Du fick ju all attention. Och...
Ja, men på sätt och vis. Alltså, det finns ju också, på tal om förutfattade meningar, väldigt mycket förutfattade meningar om ensam barn. Och jag tycker inte att jag kan relatera eller känna igen mig i det. För att men jag har alltid, mamma har alltid lärt mig vikten av att liksom inte ta något för givet, jobba jättehårt. Samtidigt så var jag superälskad. Det kände jag alltid. Men det är klart att man kanske är sådär ibland, nu i äldre ålder, det känns så här, gud vad roligt det hade varit med en syskon. Men det är därför jag håller kompisar så himla nära. Jag har 3 ungefär vänner som jag har som syskon. Så det är som familj för mig. Så det brukar jag alltid också vilja liksom prata om. Att man behöver inte alltid ha en familj av blodspann. Utan man kan också skapa sig sin egen familj. Och det är ändå fint att känna att man kan ta revansch sen.
Jag har faktiskt hört att många ensam... många ensam barn att nej, men jag har väldigt många nära vänner som jag känner är som min familj. Att man hittar liksom substitut för det. Det förstår jag. Tänker du själv då att du vill ha många barn själv eller känner att du...
Åh gud, så många som kroppen pallar. Eller förhoppningsvis att man orkar. Eller att man får och kan.
Och hur ser drömmannen ut då skulle du säga?
Michael B. Jordan. Har du sett den människan? Ser photoshoppad ut. Är otrolig. Men jag vet inte, någon, jag tror att jag skulle vilja ha 2 barn, en hund. Gud vad Svenny bananigt låter. Herregud, har du hört något sjukare?
Du är ju uppvuxen i Dalarna.
Ja, jag är ju det. Gud,
nej, jag är absolut inte för.
Men känner du att när du växte upp en så pass stor familj, har du präglat dig och din syn på barn idag?
Ja, det tror jag, för att alltså så här, indirekt så har du nog det, för att jag vet när jag precis liksom flyttade hemifrån så kände jag bara, inte en ungjävel i min närhet liksom. För att jag är också näst äldst i syskonskaran, så att när jag var 17 då föddes liksom det 9:e barnet.
Ah, gud.
I och med att jag är 2, jag var 17 år då. Så att jag är liksom så här, när jag var 13-14 och jobbig tonåring, då hade jag typ en 3-åring, en 5-åring, en 8-åring, en 9-åring. Alltså du vet, det var asjobbigt tyckte man då. Och man ville verkligen vara svensk och bara ha en bror och bo i villa liksom. Nej, men det var jobbigt att växa upp med många syskon, för att det var alltid så här att toaletten var upptagen eller liksom frukten i fruktskålen var slut. Eller bara, var i helvete i mjölken? Eller var det min glass jag köpte i glassbilen? Det var alltid, det är inte jag. Så man hade ju, man ville ju slå dem hela tiden. Helt. Men idag är vi jättebra vänner.
Ja, vad fint. Men hur många barn har ni?
Vi har 3 barn. Ja. Så jag menade att när jag flyttade hemifrån så kände jag aldrig en unge. Sen blir man lite äldre och så vill man ha det där lite som man hade när man växte upp. Man vill ändå ha den där tryggheten av att det ska finnas flera barn runt omkring en.
Men också att de har varandra, det är ändå väldigt fint.
Ja, verkligen.
För alltid liksom. Och sen att gud vad, nu har jag ju många liksom vänner runt omkring mig, min bästa vän som har fått barn. Och även om det är ett helvete nu de här första åren, gud vad, jag tror att man få tillbaka ändå för resten av livet.
Ja, och jag reser ju en hel del nu och jag tänker det har jag kunnat börja göra nu på senare tid, för att min äldsta fyller 18 och sen är de 15 och liksom 13 snart. Så att för mig känns det bara, jag har gjort det där, du vet, blöjbytena, amningen, vara hemma, inte kunna sova på nätterna, och det är så värt det såklart när man tänker framåt. Man får inte liksom, man måste se längre än näsan, nästippen, annars går det inte. Det finns ett ljus i tunneln om man bara fortsätter framåt.
Jag ska säga det gärna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kejo, din karriär inom tv började du redan som 15-åring på SVT. Kejo Company, vad hände? Berätta.
Nej, men det som hände var att
en slant hon in
jag hade ju YouTube-kanal i herrans massa år, delade upp sketcher och klipp som jag tyckte var roliga, men de är väldigt tråkiga. Och sen så hade jag lagt ut och visste inte vad det skulle innebära, för att YouTube var väldigt nytt då i Sverige. Så att man gjorde det utan någon avsikt, för att varken bli känd eller tjäna pengar gick ju inte. Du vet, man gjorde det för skojs skull. Och sen en dag så fick jag mail av en chef, programchef på SVT, som ville ta ett möte i Stockholm. Jag hade ju knappt varit i Stockholm så jag tänkte, varför skulle någon på SVT höra av sig? Jättekonstigt. Så jag struntade i det mejlet. Och sen så får jag ett mejl till någon vecka senare, och så här återkopplande mejl, som frågar, hej, har du sett mitt mejl? Då är det från honom igen. Och jag, men gud, vad det är en hacker som är väldigt engagerad. Gick in och kollade, det var ju en riktig SVT-mail. Och sen sa jag till mamma, men det här, jag tror inte någon luras. Och sen så, någon vecka senare så åkte vi till Stockholm och hade möte.
Och då följde mamma med?
Mamma följde med. Och då ville SVT att jag skulle göra en egen serie. Lite i samma stuk som på min YouTube-kanal. Så det var så allting började. Så jag började med skådespel och göra sketcher. Och sen så har jag programlett de senaste 7 åren.
Men hur var det att gå från, i och för sig nu hade du kanske massa följare på YouTube, men TV har ju en otrolig genomslagskraft.
Ja.
Och du går på högstadiet när det här händer.
Ja, jag ska precis börja gymnasiet. Ja, men exakt. Ja, det var ju väldigt speciellt. Alltså det var ju jättekonstigt. För mig var det sådär, för att jag har alltid varit ganska plugghästis. Högpresterande i skolan. Så för mig var det så konstigt att jag ska, att min hobby skulle ta upp så mycket, för jag såg inte att det kunde bli så pass stort som ett jobb. Så att för mig var det väldigt speciellt att kombinera det samtidigt som jag började plugga på gymnasiet. Jag tyckte att det var jättekul, men också lite sådär, jag hade behövt lära mig lite av det, för jag kände, gud vad janten, inte ska väl jag hålla på och göra det här, och gud.
Fast jag har också jante i mig själv.
Är det så?
Alltså inte personlighetsmässigt, när jag kommer till jobba, nej, jag kanske inte är tillräckligt bra på det. Nej, gud, inte ska jag. Jag är också lite sådär.
Ja, men man har ju alltid de inre, liksom, man är sin största kritiker.
Ja, så är alltid. Det ju, så är det ju.
Ja.
Men det landade väl bra?
Det landade bra, och sen efter det så, hur jag började med tv, jag insåg att jag var jättedålig på att skådespela. Så jag kände att det var väldigt mycket roligare att skriva och lära sig manus och programleda. Jag började med att jag fick jobb på någon, började göra direktsända gala efter det. Och sen dess har det varit så.
Och då är du 16-17 med direktsända galor?
Ja, 18 tror jag. Det var liksom Guldtuben först hette YouTube-gala. Och efter det så var det Barncancergalan. Och sen så fortsatte det. Ja, det var fantastiskt. Alltså, det är helt sjukt ändå att det har gått så pass många år. Men jag är jätteglad för det.
Och under tiden har du ju faktiskt, vadå? Du har nu 500 000 följare på ditt Instagram. Det är ju bland de, det är ju flest följare. Alltså,
nej, ska vi inte.
Nej.
Familjen Wahlgren?
Familjen Wahlgren har några 100 000 mer och sådär. Men jag menar, därefter så ligger ju, toppar du ju nästan. Ja. Det är du, Carolina Gynning, hon ligger efter dig, tror jag till och med.
Ja, köpta hela bunt. Nej, jag skojar.
Ja, jag ser det. Det är bara en like.
Nej, jag skojar. Nej, men det är faktiskt helt knäppt. Jag vet
men
inte.
Det är helt sjukt.
Ja, det är väldigt, väldigt.
Tänk ändå vilken, nu var ju du med i Svenska Powerkvinnor här. Men tänk ändå vilken power du har som når ut till så många.
Att jag tänker ju inte så. Jag gör ju inte det.
Men tänk själv. Jag tycker fisk är äckligt. Då kommer ju flera
hundratusen.
Då blir det
inte fisk till middag. Men det har jag ändå märkt.
Då kommer fiskförsäljningen gå ner.
Men jag har ändå märkt att när jag har pratat väldigt mycket om korv. Jag har ju alltid älskat korv. Och att jag har så många som hör av sig till mig och bara, du, nu äter jag varm korv och tänker på dig. Usch, vad snuskigt det är. Nej, men du vet att det är sådär ändå att folk, jag märker ju inte att man kan ändå inspirera. Det är ändå sjukt. Nej, det var väldigt roligt. Jo.
Men vill du inte inspirera, tänker jag?
Jo, men jag tänker också, vad ska jag inspirera? Men så folk får ju också, jag förstår om man jobbar med försäljning eller vill kanske vara en renodlad influencer att sälja varor eller sådär. Men jag vet inte, om inte jag säljer på folk saker så vet inte jag, vad ska jag liksom lyssna på den här låten? Det, jag tror inte det ligger liksom i min...
Hur gammal är du?
25.
Du är 25 år. Mm. Du kanske inte är tillräckligt gammal heller.
För att vilja påverka.
För att vilja vara med och påverka. Ibland kan det vara så att ens utveckling och ens politiska intresse eller vara med och förändra världen eller politiskt kommer senare i livet. Det vet man ju inte.
Nej, det är inte det. Jag tror bara att jag gjort ett aktivt val. Att jag vill att kommer man till mina sociala medier så ska det inte vara en plats där jag ska påverka och ändra det eller ha en inflytande. Utan du ska komma dit och kanske få en stund av, ja, men jag kanske lägger upp någon bild och jag är, kolla här, jag är fett fixad för ett jobb och ge mig likes. Eller att jag kanske lägger upp någon sketch som kanske man vill skratta åt eller sådär. Så det är väl det som är mer syfte, tror jag, än att jag inte...
Du vill inte, men det är också så här, det handlar ju också om så här, ett intresse.
Mm.
Alltså om man tittar till exempel på så här, Bella och Gigi Hadid.
Mm.
De är ju över 42 miljoner människor, familjen Kardashian. Jag menar, det är Kardashian i Armenien, jag vet, det var någon kyrka eller någonting. Ja, men då går de in lite politiskt eller de tycker någonting. Det är samma sak med Bella och Gigi Hadid när det händer saker i Israel och Palestina. Då är de väldigt pro-Palestina till exempel. För att de är halvpalestinier.
Mm.
Så ibland kan det bli också så här, vare sig det man vill eller inte vill. Ibland kanske man också dras in i någonting för att man känner så här, det här är min identitet och jag kan inte längre blunda för att jag ser någonting. Och därför vill jag vara med och påverka.
Ja. Nej, men,
och jag tänker så här, ibland kommer den där känslan senare i livet. Där man tänker så här, för att jag kan se också en skillnad från det att jag var 25. Och nu är jag 43, det har ändå gått 18 år. Och då har jag ändå varit väldigt frispråkig genom åren och säger saker, tycker vad jag vill och fått skit och liksom smäll på näsan eller vad man säger. Liksom, en sån här. Att när man blir äldre, och det säger ju de jag pratar med som är 20 år äldre än vad jag är, man blir mer obrydd om vad andra tycker och tänker.
Väldigt skönt.
Och det är så skönt. Det är så här, oj, och så är någonting, blev du ska, kände du, hela tiden ska tänka sig för. Och när man är så här 45, bara, I don't fucking give a shit. Om hon gillar mig eller inte gillar mig, det är ju hennes problem. Det är faktiskt inte mitt problem. För jag är den jag är, liksom. Så nej, alla kan inte tycka att jag är jättesnygg. Alla gillar inte mörka tjejer. Alla går inte igång på blondisar. Alla... Så är livet på något sätt. Liksom. Dels det tror jag att man blir mycket skönare med. Och med så här, jag tycker så här.
Ja, nej, men nu, alltså så här, jag håller ju helt såklart med dig. Och nu, jag tror att bara att, och i privata sammanhang, jag känner inte, vad sa du?
Jag är som du, privata sammanhang.
I privata sammanhang? I privata sammanhang? Nej, men det är klart att,
från Kina.
Jag, nej, men det är klart att jag tar ställning för saker som jag, sen tror jag att jag har en profilering på så sätt att när man kommer till mina kanaler så ska det vara underhållning och det ska vara roligt och lättsamt. Som till exempel många som gör endast sketcher eller som, ja, men typ David Helenius lägger upp när han kanske, du vet, roa sig med roliga klipp eller Peter Magnusson eller sådär. Att jag tror att, men är det någonting jag brinner för så det är klart att jag vill vara mån och påverka. Till exempel, nu har jag tagit väldigt starkt avstånd från allt som pågår i Ukraina och Ryssland och jag har jobbat väldigt nära med Barncancerfonden och Cancerguld. Det känns som att jag är rättfärdig, men inte så, men jag menar bara att det är...
Ja, men då gör du det, då har, ja, du, då har, ja, du ju någonstans.
Men jag tror det här liksom att spring och köp, alltså det är inte riktigt min så.
Det beror på om man får bra betalt.
Exakt, allt handlar om checken.
Ja, bara allt har sitt bris.
Exakt.
Du får 10 miljoner.
Exakt, då jag, snackar
jag,
vi.
Jag gillar ju inte hamburgare, jag gillar korv.
Men, hur mycket betalar ni? Hallå? Kan gilla en bajskorv för 20 miljoner.
Fick du jobba med svenska powerkvinnor när du är kontrakterad till SVT?
Ja, det är ju jättemycket olika. Jag är inte kontrakterad till SVT. Jag har haft program som har gått där. Jag har inte varit liksom låst i dem sådär. Och nej, men jag gjorde ju power kvinnor. Och det gick parallellt faktiskt med ett program jag gjorde på SVT. Vilket var, det var kul. Jag programledde ju inte Power Kvinnor, så det finns ju lite olika regler och sådär.
Ja, ja, du var en utav,
en medverkande.
En av tjejerna, ja, så att säga. Var det Hollywoodfruarna.
Ja, det var roligt. Hollywoodfruarna.
Skulle du vara med i det?
I Hollywoodfruarna?
Nej, har du sett Hollywoodfruarna?
Gud, jag älskar det. Har du sett det?
Ja, absolut. Jag har sett flera avsnitt. Vem älskar du?
Nej, men jag tycker ändå Maria Montazami känns som en god gumma. Men man tittar ju för Gunilla Persson, såklart.
Ja, men hon är härlig också, tycker jag. Jag har träffat Gunilla Persson och gillar henne faktiskt.
Ja, men jag tycker hon är jättehärlig.
Ja, men man får vara här. Ja, och sen är det ju, du vet ju själv, det är ju tv liksom. Mm. Hur var det att spela in Power Kvinnor? Hur känns det att vara en power kvinna?
Nej, men sluta, jag kan inte heller ta det
ordet. Sluta vara så ödmjuk. Här inne, okej, lyssna, det är ingen som hör oss. Här inne struntar vi i jantelaget.
Det är sant. Men nej, men jag vet inte, jag kan inte riktigt relatera till ordet power kvinna. För jag tyckte ändå så här, gud, nu är jag här med Camilla som har signat ett miljarders kontrakt och för sälja böcker världen över, och Laila Bagge som signar artister och Mona som räddar. Alltså jag var så här, fan, jag är lite malplacerad.
Fast har man inte 500 000 följare på Instagram?
Nej, men
man får se till vad man själv är bra på. Och man behöver inte jämföra sig med dem. Man kan jämföra sig med sig själv.
Ja, de är svinkola. Men så att jag tyckte det var kul. Det var väldigt intensivt, för det är ju lite nästan parallellt med Let's Dance. Så att, men det var kul. Det var kul att få testa på det. Jag är inte så van vid att göra reality, så det var lite, du är det däremot och jävla proffs. Men nej, för mig var det lite ovant.
Jag är inte proffsigare än du.
Men jag kände bara, nej, fan vad, att se sig själv hela tiden utan manus och du vet, nej, kände det var lite jobbigt.
Och vad gjorde ni i det här Power Kvinnor? Fick du gå runt och
nej, men de fick ju följa med på det man gjorde. Och jag var ju sådär, jag skulle börja spela in efter att Let's Dance var klart. Och min tanke var ju alltid att då måste jag vila lite efter Let's Dance. Så det var väldigt mycket icke-görande. Jag gick och tog en picknick i parken med min kompis. Så jag spelade in sommarprat, gjorde jag. Och lite sådär.
Och Hugo som du dansade med Let's Dance, min lilla älskling,
ja,
också.
Ja, så god.
Ni blev ju väldigt nära där ett tag.
Men han är,
jag hade ju lite hoppats på att det skulle bli ni två.
Hade du det?
Ja.
Som för alla Let's Dance bara då. Man tror det blir ju liksom alltid att man...
Och då, jag hade ju Robin i mitt förra avsnitt. Eller om det var förra, nu blev jag ju knäpp nu, men jag tror det var förra. Och han träffade ju Sigrid på Let's Dance.
Ja! Vi vet, och nu väntar
hon ett litet barn.
Ja, det är väldigt, väldigt mysigt.
Så det är klart, det händer ju.
Ja, det är väldigt mysigt. Men ja, han är toppen person alltså. Och det tycker det är så kul att följa Let's Dance nu när man tittar efterhand. För att man blir ju en liten liksom, så klyschigt, men det blir att man blir en dansfamilj.
Man är en del av, vad säger man, bubblan.
Ja, verkligen. Vem dansade du med?
Jag dansade med Mark. Han var dansk.
Dansk. Förstod du vad han sa?
Ja, vi pratade mest engelska. Men han var otroligt duktig på att lära ut. Så jag var väldigt nöjd med honom. Han var urbra. Sen hade han med sig sin hund. Och förlåt alla hundägare. Jag är ingen hundälskare. För jag är ju uppvuxen i en muslimsk arabisk familj.
Nej.
Det man fick höra. Det var ju skällsord.
Ja, din hund.
Din jävla hund. Man bara, ja. Ska man då börja älska dem sen när man blir stor? Man är ju rätt präglad av sin uppväxt. Däremot har vi en hund själva. Så att,
är det sant? Vilken ras?
Jag vad heter det? Ut som tur är, vet jag. Springer spaniel.
Ja, gullig. Bra storlek.
Ja. Men Mark var ju, han älskar sin hund jättemycket. Och jag var ju såhär, absolut. Men, och den här hunden gick runt och fes hela tiden. Förlåt Mark, men den gjorde det.
Nej, så ska ni liksom lära ut sambar. 1, 2, 3.
Den fes på danska.
Kul, väldigt kul.
Ja, i alla fall. Men han var en superduktig danslärare. Så att jag förstår vad du menar. Liksom. Man gillar ju alla. Och det var ett väldigt härligt gäng när vi var med. Och det var det ju när ni var med också. Mm. Du har inte bara programlett och gjort massa YouTube-grejer. Du har även skrivit din egen kokbok.
Mm.
Är du duktig på att laga mat?
Jag vet inte. Jo, men alltså, jag tycker om att laga mat, om jag ändå får vara så krass att säga. Och jag tycker att det är väldigt roligt, och jag skrev i kokboken i syfte för att det inte ska vara så herrans prestigefyllt att laga mat. Att man sitter på alla de här mästerkockarna, Per Moberg och liksom Mannerström, som ska, du vet, flambera ankor bak och fram och även eld. Och så. Jag kan inte göra det. Jag har inte tid för det. Nej, så det var en väldigt, väldigt, väldigt lättanvänd kokbok med många fusk i köket.
Mitt livsbuffé heter det. Ja. Om man vill få tag på den, tänker jag.
Gullig.
Självklart. Hjälper du mamma idag någonting? Tänker du så här, ah, det har gått bra för mig, så jag hjälper morsan lite? Eller?
Nej, men jag vill ju. Alltså, så här, hon, och sen är hon ju väldigt sådär, men hon står ju väldigt mycket på egna ben. Så att hon vill ju inte så. Men det är klart att jag alltid kommer känna att...
Nej, min mamma ställer sig gärna på alla fyra.
Är det sant? Kom, kom, kom. Nej, men...
Kom, jag behöver hjälp. Woof, woof.
Istanbul, baklava. Jag får det. Jag känner inte heller.
Jag vet att du har sagt det vid något tillfälle förut, att du gärna vill ge tillbaka.
Ja, det vill jag. Det vill jag. Och det kommer jag alltid känna för resten av livet. Att jag kommer vilja ge tillbaka till de som har gett till mig. För det har ju format mig jättemycket under min uppväxt. Men sen så känner jag inte heller att så här, det är inte så att hon är i behov av det. Så. Men det är klart att jag liksom drömmer om att ge min mamma allt i världen. Och jag önskar, jag är inte där än, men jag önskar att jag kommer göra det någon gång i livet.
Jag tänker på att du pratar med din mormor nu när hon är i Ryssland. Mm. Har din mamma syskon?
Ja.
Så de bor kvar?
Ja.
Hur mår hon med allt som händer?
Det är jättejobbigt. Det är jättejobbigt. Ja.
Känner de av kriget, tänker jag?
Ja. Så att, det är väldigt tufft att prata om faktiskt, för det är ju så svårt, för att jag har ju både familj i Ukraina och i Ryssland, så att det är ju väldigt, väldigt liksom, jobbiga, svåra tider.
Och din familj i Ukraina, har de flytt?
Nej, med kvar.
Men vad säger mormor då? Hon vill bara att eländet ska ta slut i stort sett.
Ja, men det är väl ingen som vill ha det här, känner jag.
Vad tänker du göra här nästa?
Nej, men jag har spelat in ett program. Jag har varit i Nepal och spelat in.
Har du?
Ja.
Hur var det?
Ja, det var wow. En tidsskillnad, och det var mycket dalbat, som är deras nationalrätt. På tal om mat.
Och vad är det för något?
Det är potatis, ris och linssoppa. Och det är ju jättegott. Men 18 dagar på rad. det var
ingen
gott.
Matkultur med andra ord.
Nej, men jo, säkert jätterik matkultur, men det var
jag hörde det. Potatis, ris och linssoppa.
Det var det vi åt, men det är ju så här. Det är det de äter.
Så fast alla män, alltså det är ungefär som när folk, jag pratade med någon annan så här, en kille som är en kompis med, som är från forna Jugoslavien. Jag bara, ja, fast ni har inte en matkultur som italienarna. Det har vi visst det. Jag bara, fast nej, ni har mycket, ja. Ni har inte en matkultur som italienarna. Nej. Alla kan inte få allt.
Nej.
Så men är det ju så.
Vad tycker du är världens bästa matkultur?
Men jag skulle säga de bästa italienska köket. Jag gillar Mellanöstern köket.
Det är så gott.
Jag tycker det. Jag tycker Tyskland är uppåt, ingen matkultur, det är bara bratwurst liksom. Det här är jag liksom
tala diskuterat. Inte illa om korv.
Nej, exakt. Men jag menar så här, jag pratar med mina svenska kompisar, de bara pratar om svensk matkultur. Jag bara nej. Finns ingen matkultur här. Mm. Alla restauranger man går på, det är ju liksom pizzan, pastan.
Ja, det är alltid importerat ändå.
Allt importerat liksom. Jag skulle säga italienska, Frankrike, ja, okej, kött då. Men jag skulle faktiskt säga Mellanöstern, Italien och lite Asien. Jag gillar koreansk mat, jag gillar thailändsk mat. Absolut.
Ja,
det är de bästa. Om man säger så här, väl tre länder i världen, eller fyra, fem, då skulle jag Italien, Mellanöstern och lite Asien.
Ja.
Jag, Spanien. Ja. Vad är det då?
Riktigt god tapas.
Men tapas. Ja. Det är lite oliver och lite skinka. Det är ingen matkultur för mig. Alltså, kom igen. Ja. Och sen, nej, men de är jättebra i Nepal. Det var potatispasta och... Det är kanske en vacker natur.
Jättevacker natur.
Men maten kanske. Ja. Men skitsamma.
Det är ju lätt odlat och det är väldigt gott. Det är tillgängligt. Nej, men det var jättehärligt.
Bjöd du dina vänner på rysk mat hemma?
Nej, alltså jag ville ju bort från det ryska när jag växte upp i Dalarna. Så det var allting som var främmande, det var ju annorlunda. Så jag försökte ju att och ska vi inte äta hamburgare och lasagne och sådär och vara svensk, Nathalie. Så nej, det gjorde jag inte, men nu efterhand så har jag insett, gud vad, alltså, fan, jag älskar ju ändå mycket rysk mat. Det finns ju piroger och borsch och sådär. Så det är ändå barndoms.
Så det man skämdes för när man var barn var för att det var annorlunda ungefär.
Mm, mm.
Pratar du flytande ryska?
Ja, eller som en nioåring, vilket är väldigt roligt för att jag är inte nio tydligen. Så att det var, men det är väl för att mitt ordförråd är ju stannar ju av.
Men din mamma pratade inte ryska med dig hemma?
Jo, 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 såklart, såklart. Men det är fortfarande att jag kan ju inte, jag kan ju, jo, jag pratar flytande ryska, jag förstår ju allt, allt att jag kan skriva och skriva varje dag. Men det är ju sådär roligt att jag får fortfarande lära mig en svordom i 25 års ålder. Pappa, vad är det här?
Men när du pratar med din mormor när du ringer, då pratar du på ryska?
Ja, såklart. Ja.
Och hur säger man älskling på ryska då?
Kille eller tjej.
Kille eller tjej.
Kille eller tjej.
Kille eller tjej låter det som.
Nej, ja, men kille eller tjej. Ska du säga älskling till en kille eller tjej? Kille eller tjej, kille eller tjej, kille eller tjej.
Jag bara kille eller tjej, jag bara kille eller
tjej. Nu är du hangover från Istanbul.
Okej, hangover, nej. Jag säger till en kille då. Eller till din mormor, hur säger du jag älskar dig?
Daragaya. Jag är väldigt blå. Babula Maja.
Åh, gulla.
Habibi.
Habibi, jag älskar. Det var lite arabiska, men okej. Ja, men det är härligt. Tack för att du kom hit, Kaja.
Tack. Tack. Puss och kram.
Puss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.